Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Kommer du ihåg den här nyheten som kom för ett litet tag sedan?
Och vi börjar med ballonggate.
A suspected spy balloon hovering over the northern US.
USA:s försvarsdepartement, Pentagon, har i flera dagar övervakat en så kallad underrättelseballong.
Nyheten om den där mystiska vita ballongen som svävade över USA, eller spionballongen som den kallades i media. En stor, vit, rund ballong ute på något sorts uppdrag. Medier över hela världen rapporterade om den spionballongen eller spionballongerna. Och det spekulerades ganska vilt om vad det egentligen handlade om.
We are told the suspected surveillance balloon is the size of three buses.
Vem skickade upp den där spionballongen egentligen och varför använder de sig just av en ballong? Det borde ju finnas mer högteknologiska sätt att spionera på andra länder nu för tiden. Det spekulerades om det skulle kunna vara en främmande makt som skickade upp ballongen. Eller om det skulle kunna vara någon från en annan planet som skickar den till jorden. Vita huset fick till och med gå ut och dementera uppgifterna om att det skulle röra sig om en alienballong.
There is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns.
För efter ett tag konstaterade Vita huset att det var en kinesisk ballong. En kinesisk spionballong. Och så började nyhetsrapporteringen kring spionballongen sakta avta.
And I think that they have a lot of explaining to do.
Så världen gick vidare. Spionballongen sköts ner. USA anklagade Kina. Kina svarade med att säga att USA också var skyldiga till att skicka ballonger då och då. Ballonghistorien förblev lite av ett mysterium, va? Vad ville Kina egentligen med ballongen? Ah, ja. Vi är på uppgång och fall. Kunde inte riktigt släppa den här ballongincidenten. Alltså, man gillar ju såna här historier. Historier om mystiska ballonger som svävar över stormakter. Man vill ha mer sånt. Mer ballonghistorier. Och då kom vi faktiskt på att vi har faktiskt en sån historia. En ballonghistoria. Eller en historia i alla fall som delvis handlar om just ballonger. Ballonger med känsligt material, ballonger som flyger över gränser, bärandes på geopolitiskt sprängstoff. En historia om känsliga ballonger på känsliga platser. Så idag, i uppgång och fall, en ballonghistoria. Vår ballonghistoria, den börjar i en liten mörk skogsdunge på Koreahalvön i Sydkorea. En liten grupp aktivister har samlats i mörkret. Det är kallt, ruggigt, bråttom. På den andra sidan om den här skogen finns Nordkorea. Den stängda, slutna diktaturen som styrs av diktatorn Kim Jong-un. Just den här natten ska en aktion genomföras. I dagar har aktivisterna förberett sig. Packat väskor, påsar, skrivit ut flygblad och bränt DVD-skivor och så framförallt väntat. Väntat på rätt vind. Ett TV-team från Vice News är med på plats.
We'll just stand out here in the fucking cold on the border of North Korea, because that's totally fine.
Aktivisterna har räknat ut att den här platsen, just precis här vid skogsdungen, är det perfekta stället. De har med sig en liten lastbil. En av aktivisterna lyfter på skynket till lastbilsflaket och där ligger de. De stora tankarna med gas. Ett otränat öga eller en paranoid nordkoreansk general kanske, hade kunnat missta de stora metalltuberna för missiler. Men det är de inte. Det är tuber fyllda med helium.
We're gonna unload the stuff now and launch some balloons.
Det aktivisterna ägnar sig åt här är kontroversiellt. De har anklagats för att med sina aktioner bidra till att eskalera den redan alltså hyperkänsliga situationen vid gränsen. De har anklagats för att utsätta vanliga nordkoreaner för stora risker. Men det stoppar de inte. Inte idag i alla fall. För aktivisterna, de bär ut säckar ur lastbilen. En av medlemmarna i aktivistgruppen berättar för reporten på Vice News.
So this is a GPS receiver and a satellite transmitter, and so it'll get the GPS position and then send that up to a satellite, which will bounce it back down to a server on the internet.
Planen är enkel. De ska fylla de stora plastsäckarna med propaganda, flygblad, USB-minnen, cash och så affischer med bilder på Kim Jong-un tillsammans med politiska slagord.
There's dollar bills, there's cash in there. There's propaganda, and we also have thumb drives.
Säckarna ska sedan fästas i stora ballonger som fylls med helium. Så mycket helium att ballongerna lyfter från marken med propagandasäckarna hängande efter sig. För att sedan fångas av vinden och segla över skogen, över gränsen, bort till Nordkorea. Idén är att nordkoreanerna på andra sidan gränsen, som lever utan tillgång till fria medier eller internet, ska nås av ballongerna och dess innehåll. Kanske kommer en av de gigantiska ballongerna ramla ner i någons trädgård. Kanske kommer någon då att plocka upp dem, öppna en av säckarna och ta del av innehållet. Och kanske, fast bara kanske, kommer det politiska budskapet att så ett litet frö i den här personens huvud. Ett tvivel på den egna regimen.
If anyone is smoking, please stop smoking immediately. That would be greatly appreciated.
Ballongen med flygblad har seglat över den här gränsen länge, åt båda håll. Ända sedan kriget mellan de två länderna bröt ut på 50-talet. Miljontals flygblad har regnat över Koreahalvön genom åren. Nordkoreanska flygblad med nordkoreansk propaganda och så sydkoreanska flygblad med sydkoreanska slagord virvlande fram och tillbaka över halvön. Inte sällan burna av stora, långsamma, seglande ballonger. Fram och tillbaka. Som en enda stor, lång, koreansk ballongdans. Det sägs att om man samlade ihop alla flygblad som har släppts här genom åren skulle man kunna täcka hela Koreahalvön. Ett område lika stort som hela Storbritannien. Med 35 lager flygblad. Flygbladen är en del av ett ständigt pågående informationskrig där. Båda sidor försöker övertyga den andra om hur mycket bättre livet kan vara på den andra sidan gränsen. Men det är något särskilt med ballongerna just den här kvällen. För de bär inte bara på den här gamla vanliga propagandan. Den här gången finns något annat fäst i dem. En stor affisch, flera meter hög, har fästs i en av heliumballongerna. Det är en filmaffisch. Från en film som vid den här tiden, runt 2014, har chockat världen. En film som aldrig var tänkt att vara något mer än en simpel amerikansk komedi, men som istället skapade kaos i världspolitiken.
We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States.
Från Third Ear Studio, det här är Uppgång och fall. Idag, Hollywood versus Pyongyang. En berättelse om ballonger, Kim Jong-un och en Seth Rogen-komedi som blev början på en internationell diplomatisk kris. Du lyssnar på det första avsnittet av Love Lysarides och mig, David Mer. Och som vanligt kan ni som är betalande prenumeranter lyssna på alla våra serier nu direkt. För att bli prenumerant, gå till thirdear.studio, alltså tredje örat fast på engelska .studio. Thirdear.studio. Nu kör vi. Pyongyang, 2014. Nordkoreas huvudstad. Det är inte många länder som har en ambassad här. Nordkorea är för det mesta stängt för utländska diplomater. Men en handfull västerländska stater har fått möjlighet att driva en ambassad i Pyongyang. Ett land som har fått den förmånen är Sverige. På den svenska ambassaden i Nordkorea finns 2014 diplomaten August Borg.
Jag tjänstgjorde där mellan 2014 och 2016, lite drygt 2 år var jag på plats där. På Sveriges ambassad i Pyongyang i Nordkorea, eller ambassaden i paradiset, som man säger. Förr i tiden i alla fall så pratade nordkoreaner om att Nordkorea var paradiset, arbetarnas paradis på jorden. Så att man brukar fortfarande hänvisa till det i alla fall på UD.
Det finns en anledning till att Sverige har en ambassad i paradiset i Nordkorea. Det handlar om en obetald skuld.
Sverige har ju en lång historia av att finnas på plats i Pyongyang, vilket ytterst få har. Vi har ju funnits där sedan 70-talet och vi var tidiga med att knyta diplomatiska band till Nordkorea. I början fanns det olika anledningar till det, inte minst affärsmässiga, när vi exporterade stora mängder industri och maskinmaterial till Nordkorea. Då på 70-talet, som många känner till, har vi fortfarande inte fått betalt för allt det där. Så det är en del av ambassadens uppgift att påminna våra nordkoreanska kollegor om att det är dags att betala för Volvo-bilar och Atlas Copco-borrar och gruvutrustning och vad det nu var.
När andra världskriget tog slut och axelmakten Japan förlorade kriget delades den koreanska halvön i 2 delar. Gränsen drogs vid den 38:e breddgraden. 2 nya stater med 2 separata regeringar etablerades. En på den norra delen och så en på den södra. Den USA-backade republiken Korea och den sovjetbackade demokratiska folkrepubliken Korea.
For more than 3 years, battle has raged across the fields of this troubled land, taking its toll of dead and injured.
A Stalinist placeman, Kim Il-sung, started the Korean War, which killed 3 million, and blamed it on the Americans.
5 år efter att kriget tog slut bröt ett nytt krig ut, Koreakriget, som på den nordkoreanska sidan leddes av Kim Il-sung, som försökte leda landet mot oberoende i en sorts marxistisk-leninistisk ideologi med stort fokus på självständighet. En ideologi som Kim Il-sung kallade för Juche, och som idag präglar hela den nordkoreanska staten. Miljontals människor fick sätta livet till i kriget innan de 2 länderna den 27 juli 1953 slutade kriga.
The United States ended up dropping more bombs on North Korea than they did on Nazi Germany. A fact of history that's not been forgotten.
Men kriget avslutades aldrig formellt och har inte gjort det sedan dess heller. Tekniskt sett så pågår kriget fortfarande faktiskt idag. Ja, vad är det? 72 år senare. Den nordkoreanska ledaren under kriget, Kim Il-sung, fick en kultstatus i landet.
Ja, den stora ledaren är ju Kim Il-sung, som var med och skapade väl Nordkorea där efter kriget. Och Kim Il-sung är ju nationens fader och han är ju synlig överallt hela tiden. Alltså nu har han varit död ganska länge. Jag tror att de egentligen inte menar att han är död, men han är bara lite frånvarande.
I Pyongyang ser August Borg bilden av Kim Il-sung dagligen.
I princip i alla rum så finns det ju ett litet porträtt av honom. En särskild bild som sitter fäst under kortsidan på väggen uppe vid taket i en särskild ram som har en vinkel så att ramen lutar lite ut från väggen så att man alltid ska få ett perspektiv att Kim Il-sung vakar över en och tittar ner på en. Så det, även om det är lågt ett tag så är du aldrig på samma nivå, utan Kim Il-sung blickar ner på dig och vakar över dig.
När diplomaten August Borg landade i Pyongyang första gången så såg han själv det som han så många gånger tidigare hört. Hur stor skillnaden är mellan Nordkorea och Sydkorea. Att kliva över gränser vid den 38:e breddgraden, det är som att ta kliv in i en annan tid. I en annan värld.
Jag hade aldrig varit där förut, så det var ju jättespeciellt att åka igenom stan. Vi hade en bil med chaufför från ambassaden och så körde han mig till Juche-tornet som är ett granittorn i mitten av stan där med en flamma högst upp som är av glas. Alltså en slags skulptur som är ett ganska högt torn, så här, skulpturtorn. Vad kan det vara? 60 meter högt kanske? 80? Jag vet inte. Som står väldigt fint mitt inne i stan. Det känns som att mycket av arkitekturen där är anpassat efter det här tornet som står där. Och så kommer vi dit och jag är fascinerad av allting. Så säger han, Mr. August, det här är världens högsta byggnad. Ja, jo, ja, men så kan man ju kanske säga. Så, ja, nej, men med en fasande undersök verkligen att det här är världens högsta byggnad. Jutsu-tornet. Och jag tänkte, jag försökte ge honom möjligheten att, ja, men det är kanske bildligt att man säger så, att det är en högt stående byggnad, men det är ju inte världens högsta. Jo, det är ju världens högsta byggnad. Och det, då kan man ju tänka sig, ja, han, de är kanske indoktrinerade sådär och har inte, känner inte till andra byggnader i stor utsträckning. De har väl inte liksom så mycket böcker med sånt. Men det som var extra slående var att huset bakom var ju högre. Det var ju flera hus runt omkring som var betydligt högre än här världens högsta byggnad. Och det kunde han liksom inte heller ta in. Jag fick höra det många gånger att Jutsu-tornet är världens högsta byggnad.
Kim Il-sung ligger idag begraven i Pyongyang och under August Borgs tid där åkte han med jämna mellanrum till mausoleet tillsammans med andra utländska diplomater för att visa respekt.
Han ligger på en Lideparad i någon slags akvarium i ett enormt mausoleum där vi, så fort det var en allmän helg idag i Nordkorea och vi hade hoppats på att få lite ledigt, så skulle man klockan 6 på morgonen åka iväg alla diplomater i kortege till det här stora mausoleet och åka på långa rullband genom salar av marmor och titta på bilder där Kim Il-sung inspekterar skörden och beundra hans tofflor och höra på historier om hans fina bil som stod där och hans medaljer han hade fått, och sen så crescendot på de här långa, långa vandringarna och rullbandsresorna genom mausoleet var då när man kom fram till det innersta rummet, kryptan. Vid entrén så var det små munstycken som blåste luft väldigt hårt så att man inte skulle ha med sig något damm in, och sen kom man in i det här mörka rummet och får då en särskild procession gå runt det här balsamerade resterna av Kim Il-sung som ligger i det här glasakvariet där. Det var ju en speciell upplevelse som väl på slutet blev lite rutinartad och lite tröttsam.
Det är svårt för August och de andra utlänningarna i Pyongyang att komma i kontakt med vanliga nordkoreaner. De flesta han träffar är sådana personer som den nordkoreanska staten har sett till att han ska träffa. Miljontals nordkoreaner lever i fattigdom, och om man kollar på satellitbilder så kan man se hur hela nordkoreanska byar och städer försvinner i mörkret på natten. Bristen på el gör gator, torg, lägenheter och hus, de kan inte hållas tända på natten.
Ja, det var mörkt för att det finns ju i princip ingen el, så att hela den här, det är en miljonstad Pyongyang som är, det är ju nordliga breddgrader där, Det finns ju egentligen ingen gatubelysning, så att det är ju väldigt, väldigt mörkt när man är ute och går på gatorna. De har ju någon rudimentär tunnelbanelinje där, men i övrigt så tar ju sig folk till jobbet genom att gå. Så om man var ute efter mörkets inbrott och gick ut på stan, så är det alltså väldigt, väldigt mörkt och väldigt, väldigt mycket människor som är ute och går. Så det är ett myller i kompakt mörker. Man hör som röster av människor, man känner människor stöta emot den, man känner människors värme samtidigt som det är ganska tyst, helt mörkt, vilket är en väldigt suggestiv känsla.
Bara lite drygt 20 mil från det mörka och kalla Pyongyang, på andra sidan gränsen i Sydkoreas huvudstad Seoul, där sprudlar gatan av liv, blinkande neonskyltar, stora reklambillboards. I Pyongyang finns ingen reklam. Ofta är det enda inslaget av färg i stadsmiljön de stora propagandafischerna med bilder på den evige ledaren eller den evige ledarens barnbarn, Kim Jong-un, som idag styr landet.
Det är intressant det här med just den här så kallade personkulten som ju har förfinats av de nordkoreanska ledarna under snart 100 år. Och det handlar ju om att när ett ledarskapslegitimitet inte kan bygga på demokratiska val eller framsteg i kultur eller framsteg i levnadsstandard, vilket nordkoreanska ledarna inte har lyckats med någonting, så finns det egentligen bara personen kvar. Alltså de har ju inte åstadkommit.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Överdrivet mycket. Legitimiteten för att de bibehåller kontrollen över allting är ju egentligen bara att de är, ja, som det är nu, släkt med den här Kim Il-sung. Så då har man byggt den här kulten kring dem som individer, där det handlar lite, det är väl genetiken då, men också olika typer av nästan okulta uppfattningar kring blodslinjer och blodgrupper, och att det där förs vidare. Det är någon sån här medessens från den här halvguden Kim Il-sung.
Kritik av den nordkoreanska ledaren kan innebära döden för nordkoreaner. Och skämt om ledaren är otänkbart i Nordkorea. Och även när det händer utanför landets gränser har Nordkorea gång på gång visat hur allvarligt de ser på det. En frisörsalong i London, de tryckte upp en reklam föreställande ledaren Kim Jong-un med texten "Bad hair day?" frågetecken. Och så fick salongen kort därpå ett argt besök av den nordkoreanska ambassaden i stan.
Och när det kommer till kritan så blir ju då kritik av ledaren, blir ju kritik av hela samhället, blir ju kritik av hela idén med Nordkorea som sådant, eftersom det inte finns någon annan idé, eftersom det inte finns någonting annat än Kim Il-sung som manifesterar staten. Och då blir man ju väldigt känslig för det.
An elaborate fireworks show lit up the night sky over North Korea's capital Sunday. The light show wrapped up an intriguing day that saw the first public speech by North Korea's new leader and the unveiling of a new long-range missile.
Kim Jong-un blir landets ledare 2012. Många hoppas på en förändring. Kim Jong-un har studerat i Europa, han gillar basket och det spekuleras i då om han kommer att försöka förändra Nordkorea, alltså modernisera landet, öppna upp det för omvärlden. Men det ska visa sig att så inte är fallet. Den unge, nye Kim tycks vara lika auktoritär som hans pappa och farfar. Och bara 2 år efter att han tillträder som ny ledare ska han komma att utmanas från ett oväntat håll. För runt den här tiden, på andra sidan Stilla havet i Hollywood, har en filmskapare fått en idé.
Hello? Hey man.
Mannen som allt handlar om, som för alltid kommer att finnas med i historieböckerna som en nagel i Kim Jong-uns öga. Ingen mindre än den gräsrökande, keramikdrejande komikern och skådespelaren Seth Rogen. Ja, den Seth Rogen.
Look at him. He's so cute and all alone.
Seth Rogen som ligger bakom stoner action-komedin Pineapple Express. Han som gör rösten till Pumba i Lejonkungen. Eller som spelar huvudpersonen i den, ja, enligt IMDb, rekorddåliga komedin Korvfesten. Som handlar om en animerad korv, tror jag, i en mataffär.
Oh, fuck, we need to hurry!
The bath salts are primed.
Och också just det, han som numera är en marijuana-entreprenör, typ.
I love weed, and I smoke weed all the time.
Den Seth Rogen har nu fått en idé till en ny film.
Me and my writing partner Evan would read articles and books and watch documentaries, and it was just like endlessly fascinating to us.
Seth Rogen vill göra en film, en komedi som handlar om Nordkorea. Om 2 amerikaner som åker till den stängda diktaturen och träffar diktatorn. Han pitchade det till Sony, en av Hollywoods så kallade Big Five, alltså en av de 5 största filmbolagen i branschen.
We pitched the idea to Sony. And they basically said, like, if you get James Franco in this, we'll make this movie right away. And we were like, okay.
Det här är en intervju med Seth Rogen tagen ur HBO-dokumentären The Perfect Weapon. I det första utkastet av Seth Rogens film handlar den om en påhittad diktator. En fiktiv karaktär i ett fiktivt land. Men Sony har ett annat förslag. De menar att det skulle bli mycket roligare om de använde den riktiga diktatorns namn. Att det blir roligare om filmen handlar om Nordkorea. Och om diktatorn i filmen heter Kim Jong-un.
And Sony suggested, like, well, just call him Kim Jong-un. It's probably funnier that way. Mm-hmm.
Seth Rogen skrider till verket och börjar skriva på manuset. Och det är ja, ungefär precis som man tänker sig att en Seth Rogen-komedi ser ut. Två bros som superskriker, drar rumpskämt. Ja, inte bara, men ganska mycket. Sony godkänner manuset och filmen spelas in. Och när inspelningen är klar och filmen är ihopklipp börjar Sony fundera på hur filmen kommer tas emot av den nordkoreanska regimen. Och det finns några risker involverade till att släppa en komedi om Nordkorea. Sony bestämmer sig för att konsultera en Nordkorea-expert. Mannen de tar in är Bruce Bennett på den amerikanska tankesmedjan The Rand Corporation.
I mean, clearly the chairman of Sony was very concerned that this could be a problem. This movie could cause a problem with North Korea.
Bruce Bennett har studerat Nordkorea i flera decennier och nyligen har han intresserat sig för hur sydkoreansk kultur som K-pop och K-draman tas emot av just Nordkoreas ledarskikt av Kim Jong-un.
A year ago, Kim Jong-un came out and said that K-pop was a vicious cancer that was corrupting the morals of his younger generation. And if he didn't get it under control, it could cause his regime to collapse like a damp wall. That sounds like he treats it pretty seriously. Anybody found in North Korea now to have watched a South Korean K-pop or K-drama can be thrown in prison for 15 years of hard labor. Kim is taking this all very seriously.
Sony vill nu att han ska försöka analysera hur den här filmen kommer att uppfattas av den nordkoreanska regimen.
Sony was making a film about North Korea and wanted some assistance from me to kind of give him some advice on the film. You know, they were pretty determined they were going to do it, but they wanted to get a sense of what risk they were going to face. So they gave me a pre-release copy of the film.
Bruce Bennett stoppar in USB-minnet med den osläppta filmen i datorn och så börjar han kolla. Filmen heter The Interview. Den handlar om en narcissistisk och lite korkad programledare för en talkshow spelad av James Franco. Hans karaktär heter Dave Skylark.
Good evening. I'm Dave Skylark.
Den populära talkshow som James Francos karaktär leder heter Skylark Tonight.
Tonight. On Skylark Tonight.
Vid sin sida har James Francos karaktär sin producent som följer sändningarna i kontrollrummet, spelad av Seth Rogen.
And action.
Men Seth Rogens karaktär då, han drivs ju av en inre konflikt, dilemma. Han vill ju egentligen vara en sån här seriös journalist, som man kallar det, som gör seriös journalistik. Men nu har han hamnat här i underhållningsbranschen och han gör en trött talkshow, tycker han, Skylark Tonight. Och det här gnager i Seth Rogen, han vill göra riktig, viktig journalistik. James Francos karaktär konfronterar honom en bit in i filmen om det här.
Dude, seriously, what is up with you? You know I'm good at picking up energies? Well, you're shooting off a slightly cunty vibe right now. What's going on?
We have millions of viewers every night watching our show, and what do? We just shovel shit into their faces, man. We could be doing something positive. We could be having on authors, activists, politicians.
That's what people want. Give us some shit. Manja, we're the people. Give us the shit. Manja.
Dude, I wanted to cover actual news, not Nicki Minaj's vagina fucking flopping out at the Grammys.
You don't like that brown sugar?
Nothing to do with brown sugar. I just can't keep doing this, okay? We have to change.
Ja, det är premissen, ni fattar. Seth Rogen vill göra riktig seriös journalistik. Och som av en händelse får de en dag ett erbjudande. James Francos karaktär kommer inspringande på Seth Rogens kontor med en nyhetsartikel i handen.
Yeah, shut up, I'm on the phone.
Det är en artikel om Nordkorea. Där det står att Nordkoreas ledare Kim Jong-un är ett stort fan av just Dave Skylark Tonight. Programmet som James Francos karaktär programleder.
Oh, boom! This is great! This is what you were talking about!
James Francos karaktär kommer på idén att eftersom Kim Jong-un gillar deras program så borde de ju åka dit. De skulle kunna få till en intervju med diktatorn.
I interview this guy!
Are you joking me, man? He's the most reclusive leader on the planet. It's impossible, Dave.
Here's what we're gonna do. We're gonna do that interview. Everyone is gonna take you super duper seriously.
Så karaktärerna som Franco och Rogen spelar kontaktar Kim Jong-un. Det är lite krångligt och svårt till en början, men till slut så får de till den här intervjun.
And before we go, I have a very special announcement.
I have secured the most important interview of the 21st century. 3 weeks from tonight, I will be traveling to Pyongyang, North Korea, to conduct the first globally broadcast interview with President Kim Jong-un.
Men i den här filmen då är det inte bara Kim Jong-un som tittar på Skylark Tonight. Även CIA har ett getöga på talkshowen. Oh.
Mr. Rappaport, I'm Agent Lacey with Central Intelligence. This is my partner, Agent Botwin.
Oh, Aaron, whoever that is, tell him to fuck off.
Och när de förbereder sig för resan och intervjun, då knackar en kvinnlig CIA-agent på dörren. Och först får tittaren en kavalkad av halvdannas snopp och rumpskämt serverade. Innan då CIA-agenten berättar vad hon vill.
You two, lucky gentlemen, are going to be in a room alone with him. Congratulations, by the way.
That's right!
Which is part of the reason why we're here. The CIA would love it if you two could take him out.
Hmm?
Take him out.
Take him out?
Like for drinks?
No, no, no. Take him out.
Take out? Like to dinner?
Take him out to a meal?
Take him out.
Like on the town?
Party?
No, take him out.
You want us to assassinate the leader of North Korea?
Yes.
What?
If we kill him,
won't we just get another... där har ni plotten i det intervju. Seth Rogen och James Franco åker till Pyongyang, träffar Kim Jong-un som spelas av Randall Park. Kim Jong-un festar och super och gråter och skrattar, och James Franco och Kim Jong-un får någon sorts bromance. Och James Franco vill först inte döda honom, men sen så ångrar han sig och ser att Kim Jong-un faktiskt är en hemsk diktator. Filmen slutar med att James Franco sätter Kim Jong-un på plats, så Kim Jong-un börjar gråta i direktsändning och bajsar på sig.
Excuse me. Did you just shart?
No, I didn't. It was a dead camera guy. It wasn't me.
Ladies and gentlemen, Kim Jong-un has just pooed in his pants.
Och så till tonen av Kim Jong-uns påstådda favoritlåt, Katy Perrys Firework, så spränger Seth Rogen och James Franco diktatorn i luften. Kameran zoomar in på Kim Jong-uns ansikte som långsamt sprängs i bitar och brinner upp.
I guess my reaction was North Korea could react seriously to it.
Bruce Bennett igen. Alltså inte, han är inte filmkaraktär, det är han som är Nordkorea-expert på The Rand Institute. Tankesmedjan då, som fick i uppdrag av Sony att förutspå hur filmen skulle kunna tas emot i Pyongyang.
And in general about the movie, did you think it was funny?
crudely funny, yeah. It kind of... It was not made for people on Capitol Hill. It was kind of teenager or you know, young 20s kind of humor.
Bruce Bennett misstänkte att filmen inte skulle gå hem i varken Nordkorea eller faktiskt i Sydkorea. Sydkorea producerar egna komedier och dramer om Nordkorea som är mycket mer relaterbara för den sydkoreanska publiken, menar han.
South Koreans largely discounted the movie. They don't find it that funny. They don't find that it's very accurate because it is very much a younger generation American culture. And was it going to offend North Korea? Well, sure, it had the potential to offend North Korea. You kill Kim Jong-un, that would be considered very offensive by North Korea.
Bruce Bennett och The Rand Institute skriver ett utlåtande om filmen.
There were some things that needed cultural adjustment. And they did adjust a number of things. The ending sequence where Kim is killed needed what was a concern for a couple of reasons.
Cheferna på Sony, de vill att Seth Rogen ska tona ner mordet på Kim Jong-un i filmen. Eller i alla fall göra den mindre gory, som de säger. En diskussion uppstår internt på Sony. Det kokar ner till en fråga om specialeffekter. Seth Rogen skriver så här ett mejl. Han har gjort en ny version, skriver han. Vi kommer göra det mindre gory. I den nuvarande versionen är det 4 brännmärken i Kim Jong-uns ansikte. Vi kan plocka bort 3 av dem. Han fortsätter i mejlet. Vi kan också ta ner elden lite grann så att hans hår brinner ungefär 50% mindre. Det exploderande huvudet blir svårt att ta bort, för helt ärligt, om vi tar bort ännu mer så blir det svårt att förstå vad som händer och skämtet funkar inte. Räcker det så här? Avslutar Rogan-mailet.
There were a couple things like that that I commented on. And that there was a risk of that North Korea could get angry about that.
Filmen planeras ha premiär julhelgen 2014. En tid då många amerikaner går på bio. Och på Sony Pictures väntar man på Nordkoreas respons. De är väl medvetna om att den nordkoreanska regimen inte älskar den här typen av humor.
What would Kim Jong-un do? You can never tell with Kim Jong-un because you're not doing this sort of with nothing else going on in the world. I mean, you know, he could be having serious problems internally. And so something like the movie would trigger him to invade the South. I mean, you just don't know.
Kritik av ledaren blir ju kritik av hela samhället, blir ju kritik av hela idén med Nordkorea som sådan.
August Borgen, den för detta svenska diplomaterna som bodde i Nordkorea.
Jag tror också att det finns ett stort inslag av sån manlig lättkränkthet som olika typer av diktatorer och mer eller mindre auktoritära ledare excellerar i.
Ett halvår innan premiären har Nordkorea fått nys om att Sony planerar att släppa en film som visar hur två amerikaner mördar Kim Jong-un. I ett brev till FN skriver Nordkoreas FN-ambassadör: att tillåta produktionen och distributionen av en film som handlar om mordet på en sittande statschef borde betraktas som stöttande av terrorism och en krigshandling. Vi kräver att USA agerar omedelbart för att förbjuda distributionen av den ovannämnda filmen. Brevet till FN avslutas även med en uppmaning. Om filmen inte stoppas, skriver de, kommer de amerikanska myndigheterna att bära hela ansvaret för att uppmuntra och stötta terrorism. En talesperson för det nordkoreanska utrikesdepartementet säger även i samma veva att om amerikanska myndigheter släpper igenom den här filmen så kommer Nordkorea svara på ett sätt som är bestämt och hänsynslöst. Filmbolaget Sony ställs nu inför ett val. Ska de gå vidare med filmen, trots den nordkoreanska varningen, eller ska de betrakta det som ett tomt hot? När premiären närmar sig, hösten 2014, är det fortfarande ingen som vet hur Nordkorea kommer reagera. Men så plötsligt börjar det dyka upp märkliga meddelanden på olika Sony-anställdas Facebook-sidor. Det är en profil som heter Anderson David som skriver på olika sidor. Det är en clickbait. Nude photos of A-list celebrities, står det på inlägget. Och så längst ner en länk. Och det dröjer inte länge innan någon av alla de Sony-anställda som har fått meddelandet trycker på länken.
Well, there was a hack on Sony.
Det är nästa gång i Uppgång och fall. Nordkoreas svar på filmen. Och Seth Rogans komedi blir en fråga som går hela vägen upp till Vita huset.
We will respond proportionally and we'll respond in a place and time and manner that we choose.
Du har hört den första delen om Hollywood versus Pyongyang. Det här programmet är gjort av Love Lizarides och mig, David Mer. Programmet är mixat och ljudlagt av Gustav Sundén. Vignetten den är skapad av Anne Skog Obel och ansvarig utgivare på Third Ear Studio det är Martin Jonsson. Arkivljuden är hämtade från BBC, ABC News, NBC, Vice News, HBO, Sony Pictures, CNN, Sveriges Radio, SVT, TV4, ABC News. För dig som inte prenumererar kommer nästa avsnitt om en vecka. Tack för att du lyssnar. Hör snart igen.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.